Ska vi göra så att vi står upp tillsammans när vi läser det första bibelordet som jag valt ut ifrån Hebreerbrevet 12. Det står följande. När vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen, så låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärda han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Herre, vi tackar dig för Hebreerbrevets ord, och jag ber att du ska tala till oss genom det här ordet och andra ord, Herre. Herre, låt oss ha blicken fäst på dig, Jesus, i vår vardag, Herre. Tack att du är med oss varje dag. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag som predikar idag heter Mattias, så vet ni det också om vi missade i början. Vi ska tala om hur kan min tro berika min vardag. Och då undrar ni, vart får Signe och jag alla de här grejerna ifrån? Och faktum är att den här serien, den här våren, så har vi tagit inspiration av de som har kommit in i församlingen ganska nyligen. De som är nydöpta, kommit in, har fått fundera och ställa frågor. Och vad vill ni att vi ska predika om? Och utifrån deras frågor, alltså inte de äldre har inte fått bestämma nu, nu får de yngre bestämma lite. Utifrån deras frågor så har vi skapat ett tema som kommer rulla hela hösten fram till april, sådär, framåt maj. Så är det. Förlåt? Våren? Vi har förlängt kampanjen redan nu. Oj, vad många frågor som kom. Nej. Våren menar jag, inte hösten. Tack! Hela våren ska vi prata om detta. Hur kan min tro berika min vardag, är frågan idag. Texten som vi läste är lite mystisk, därför vi vet inte riktigt Hebreerbrevets författare. Han presenterar sig inte. Och så vi får helt enkelt titta på, analysera texten. Vem skulle det kunna vara, och förstå omständigheterna. Och vi märker att den första hängivelsen som apostlarna hade, den har liksom lagt sig lite grann nu. Kanske gått några årtionden sedan Jesus dog och uppstod. Och så börjar lockelsen att gå tillbaks till det gamla. Den gamla beskyddade judendomen kommer in. En judendom som var privilegierad och etablerad i romarriket. Det var lite jobbigt och lite utmanande att vara kristen. Tror att det är bättre att gå tillbaka till de gamla skrifterna och funderingarna på priset att följa Jesus. Det är en tid när det är ganska tufft att vara utsatt, att vara, bekänna sig som Jesus, som Messias. Och då vill de gå tillbaka igen till det gamla. Jag tänker mig att de här som man skriver till skulle kunna liknas vid en åsna, kanske lite elakt att göra det. Men om man ändå gör det, så tänker man att författaren vill få den här åsnan att gå framåt. Och han använder två metoder för att få den här åsnan att gå framåt. Och det ena är piskan, att liksom slå på dem lite så att de går. Och det andra är en morot framför ansiktet på dem. Och just det här stället som vi läste har lite mer av piskning, så att säga. Att han vill driva på dem att de inte ska gå tillbaka igen. Han talar om Herrens tuktan, om uppfostran. Om att det är jobbigt att fostras också av Herren. Men det är nödvändigt att fostras av vår Gud, säger han. Författaren skriver också till de troende att de är sedda av Gud. Alla himlens änglar och andefurstar betraktar er. Så fundera på vilka val ni ska göra. Om ni ska gå tillbaka till det välbekanta. Eller om ni faktiskt ska inse att det vi har fått i tron är bättre. Han talar om att Moses förbund visst var bra, men att Mose trots allt bara var en tjänare som gav oss lagar och regler och bud. Medan Kristus är Guds son. Tänk att Guds son har medlat mellan det himmelska och det jordiska. Och han uppmanar oss i texten att låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och han sitter nu till höger om Guds tron. Ja, hur är det med den här vardagen som vi alla upplever? Hur är er vardag? Kan det bli lite tristess i vardagen? Nu har vi startat upp verksamheter och kommit igång igen. Det här vanligheten slår till med församlingsmöten som vi har och frågor som ska tas upp. Och, ja, ni vet, i våra vanliga liv också, det är skola och det är liksom jobb och sådär. Det kan bli lite rutin i livet med våran vardag. När jag undervisar på Torpahemmet och behandlingshemmet så har vi en lektion som där vi talar om det här mellan trygghet och utmaningar. Det kan ju vara en utmaning att komma till ett behandlingshem. Men sen så ska man in tillbaks igen till samma lägenhet som SOS kanske skickar mig ifrån. Och då blir det vanliga livet med de vanliga kompisarna som kanske också har missbruk. Och då gäller det att våga utmana sig själv. Att bryta mönster. Att inte gå tillbaks därför att man känner sig trygg i ett missbruk. Jag tänker att det är också ett vanligt i våra vanliga liv att vi måste gå med från en viss del av trygghet men också en viss del av utmaning i våra liv. Annars så blir det allt för vanligt och vi saknar utmaningen. Så hur kan min tro berika min vardag? Och då måste jag fundera på vardagen. Hur ser eran vardag ut? Och då tänkte jag att en del av er har ju jobbat färdigt. Ni är ju pensionärer. Ni har kanske liksom sänkt den här rutinen. Ni har säkert rutiner, men ni har kanske sänkt tempot. Det är liksom inte 7-4 eller 8-5 liksom. Ni kanske, ja. Ni pensionärer säger ändå att ni har fullt upp. Så man undrar ju vad ni håller på med. Och det undrade barnpanelen i Värnamo Nyheter också. Och de frågade barnpanelen, vi kan ta nästa citat. De frågade i ett nummer Tiago, 5 år. Han säger så här. Vad gör man? Vad händer när man går i pension? Då säger han, man är hemma och duschar och går till doktorn och ser på tv och äter mat och sen går man till Lions. Så det är det ni gör. Då vet vi det. Enligt Tiago, 5 år. Är man barnfamilj kanske man har en ganska intensiv vardag. Det är inbokade saker, det är hämtningar och man slåss med almanackan för att få till ledigheter. Jobbet tar sitt, familjen tar sitt och det lilla som blir över kanske man inte orkar alltid göra så mycket av. Vi talar om att få ihop livspusslet. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen, ärligt talat. Livspussel tycker jag är en ganska dålig bild av vårt liv. Jag tycker det är väldigt avkopplande med pussel. Jag tror vi har 50 pussel hemma som vi har lagt några av dem flera gånger. Det är väldigt rogivande att liksom hitta rätt bit och passa ihop. Jag tycker att livet mer räknas som ett Tetris. Har ni sett Tetris? Ni vet, man kommer ner en kloss och så ska man liksom föra in den i en viss ram. Och så när man får hela ramen full så försvinner den och man får lite poäng. Sådär. Och så kommer nästa kloss och ska vända och vrida på den. Och var ska jag sätta den någonstans? Jag tycker att livet är mer som ett Tetris. Liksom. Hur ska man snurra och vända på allt för att få ihop allt i min vardag? Och då tänker jag att min predikan idag ska inte vara en ny Tetris-kloss för dig att liksom... Pastorn sa det här också. Hur ska jag vända och vrida på det här för att få in det här i mitt liv? En ny Tetris-kloss att få in. Jag vill inte lägga på dig ännu en kloss i ditt liv. Det vill jag inte. Men jag tror att vardagen kan utmana oss i vår tro också. Vår tro kan se lite olika ut. Även om vi besänner samma lära, tro eller rent dogmatiskt eller läromässigt. Så kan vårt utövande av tron se lite olika ut. För en del är tron ganska påtaglig varje dag. Man delar tron i familjen. Man hamnar i diskussioner och analyser. Man läser Bibeln tillsammans. Hamnar i samtal och man kanske ber tillsammans. Och så tar man kyrkan på söndagen. Medan för en del tar tron främst uttryck just i söndagens gudstjänst. Kanske har inte tron så stor inverkan men på söndag då går vi till kyrkan. En stilla stund där vi får hämta kraft och energi, reflektera, be om förlåtelse i nattvarden som idag. Ta emot ny kraft i vardagen och sen starta om en ny vecka. Kanske är också tron lite olika för oss även om vi känner samma tro. Så hur kan min tro berika min vardag? Vi tar den tredje bilden. ett citat av Pienzo. För det första vill jag slå fast att din vardag behöver inte vara oviktig. Gud vill vara med i din vanliga vardag. Han vill vara med i våra vanligheter och när det är vardagsaktiviteter. Det är inte så att Gud bara är liksom söndagsgudstjänsten, utan Gud vill vara involverad i ditt liv. Och Pienzo skriver så bra i en andaktsbok jag har, så jag tar ett citat av honom. Jesus visar att det vanliga livet och den vanliga vardagen faktiskt är en möjlighet som Gud, en möjlig scen för Gud att verka på. Jag måste inte bort från vardagen för att ha med Jesus att göra. Han finns mitt i vardagen. Det var på de dammiga gatorna bland utedass och tiggare i en avkrok som heter Galileen som lärjungarna såg hans härlighet. Du behöver inte lämna din vardag för att följa Jesus och bli lik honom. Det är mitt i vardagen som du kan göra detta. Jag tror att vår vardag kan bli lite mera spännande och äventyrlig tillsammans med Jesus. Att se vår vardag med en ny blick är att få trons ögon också i det vanliga. Och som kristen så har vi fått nya ögon. Vi ska se på världen på ett nytt sätt. Om vi har mött Guds kärlek i Jesus Kristus, så har vi också fått nya glasögon att se vår omgivning med. Vi ser omgivning utifrån vår tro på Jesus Kristus. Och jag vill ta ett exempel på det. Vi tar nästa bild. Och jag vill läsa om en händelse som händer en tid efter apostlagärningarna 2 när kyrkan föds. Petrus och Johannes gick upp till templet i tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som han varje dag brukar sätta vid ingången kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. Och när han nu fick se Petrus och Johannes på väg in, så bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Och mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Den här berättelsen utspelar sig efter pingstdagen. Efter den här hängivenheten. Efter att det har lagt sig och man börjar organisera en massa människor i små husgemenskaper. Alltså det blev lite vardag också för lärjungarna. Att börja etablera små kyrkogrupper runt omkring i olika bostäder. Att ledarskap ska börja ta form. Det börjar bli vardag också för dem. Och Petrus och Johannes riktning var nu inte att starta någonting nytt, utan att gå tillbaks till templet vid tiden före eftermiddagsbönen. Det vill säga att de behöll sin andliga tradition därför att de visste att det här är bra för oss att gå upp till templet. De visste att det här är bra för mig att ta tid tillsammans med Gud. Och Petrus och Johannes hade blicken fäst på templet först faktiskt. Och det var ingen liten uppgift att gå upp till templet, kan jag säga det. De vanliga ceremonierna av reningsbad, att man faktiskt ska göra olika saker. Man ska tvätta händer och fötter och allt vad det är för att ta sig in på tempelområdet. Man ska gå in på böneplatsen, man ska hitta rätt plats att sitta. Och vart är de här messiastronen någonstans? Kanske var det Salomos pelarhall någonstans. De stod där i utkanten av templet och så träffades de och så var de med på bönerna som bads där. Men de trodde lika fullt på Jesus. Och jag har faktiskt gått upp till templet i Jerusalem. Samma trappsteg som Jesus bars upp när han var 8 dagar gammal. Och det man kan säga om de trappstegen är att de såg inte ut så här. Här kan vi titta framåt och gå på trappstegen. Man kan gå upp på scenen, men man kan ha blicken fäst på scenen. Det kan man inte i Jerusalem. Utan en sten är så här lång, en annan sten är så här lång. Någon är så här, något trappsteg är så här högt, andra trappsteg kanske är så här högt. Vilket betyder att man kan inte se upp mot templet. Man kan inte se på Gud och gå i trappan samtidigt. Utan man måste ödmjuka sig och gå sakta upp och ta varje trappsteg upp för att möta Gud i templet. Bara en liten parentes där. Man måste gå ödmjuk när man ska möta Gud. Och när de har gjort allt det här, reningsbad och alltihopa, så fäster de blicken på någonting annat. Deras vardag bröts av en annan mans vardag. De möter en man som har en helt annan vardag. En man som bars dit. Han var varit lam från födseln och som varje dag brukade sätta vid ingången till kallad sköna porten. Det här var hans vardag. Att varje dag bli buren, att inte kunna gå själv. Att bli buren och sitta på samma plats varje dag, nästan hela livet. Och sitta där och tigga av människor runt omkring. Kanske hade de gått förbi honom tidigare. Kanske hade de gått förbi och inte brytt sig om honom. Kanske blev nästan den här mannen en del av interiören. Han blev nästan en del av möblemanget. Ingen lade märke till honom. Han sitter alltid där. Men den här dagen är annorlunda. Den här dagen så fäster de blicken just på honom. Mitt i vardagen ser de det vanliga med trons ögon. Och troligen blir han glad. Någon som stannar, då kan det bli pengar. Men det blev inga pengar. Ska vi ta nästa bild? Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Och så grep han honom i höger hand och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Och med ett språng var han på benen. Och han började gå. Vilket fantastiskt underverk. Tänk att apostlagärningarna egentligen är Jesu fortsatta gärningar genom apostlarna. Lite lång titel på en bok, men det skulle vara mer passande att säga så. Jesu fortsatta gärningar genom apostlarna. Petrus och Johanne hade förut riktningen mot templet, men de fäste sin blick på den här mannen och såg honom och såg vad Jesus ville göra just den här dagen. Och ingenting blir så likt på tempelområdet. Samma oordning och kaos blir det som när Jesus gick där i templet. Men en positiv oordning. Så låt oss ta den här texten och dra den till våran vardag. Hur ser din vecka ut? Vilken riktning har du den här veckan? Är det bilprovningen och vårdcentralen på onsdag och frisören på fredag och så? Hur ser din vecka ut nu? Tänk om Gud sänder någon i din väg den här veckan. Försök att se vad Jesus vill beröra med ett djupare samtal. Kanske ett mirakel i vardagen. Och det kan mycket väl börja med att du frågar en människa, hur mår du egentligen? Jag vet att jag tjatar om detta. Men det är en väldigt bra inledning att fråga människor hur de mår och lägga lite studs i frågan. Som sagt var min utmaning idag är inte att lägga på dig en grej till i ditt schema. Utan snarare träna dig och förvänta dig att Gud leder dig till människor med samtal. Kanske stöter du också på en lam människa den här veckan. Kanske lite bildligt, metaforiskt. En människa som är förlamad av psykisk ohälsa, som inte mår bra. Och som behöver ett samtal. Och så får du vara Johannes och Petrus den här veckan. Och lyfta den människan ifrån sittande mörker till att sträcka på sig och börja må bra igen. Kanske möter du en människa som är förlamad av en felaktig gudsbild. En bild som de har fått av sina föräldrar att Gud är stäng och arg och helvetet finns och elände finns. Och så får du börja lyfta den människan från en mörk och dyster gudsbild till att tala om att Gud älskar dig jättemycket. Gud är kärlek. Alltså gör dig beredd och spänn fast säkerhetsbältet på en spännande vardag. Mitt i det vanliga. När du vågar öppna dig för att Gud vill göra något stort genom dig. Vi tar en sista bilden. För många år sedan när jag jobbade i Pingstkyrkan i Söderköping så åkte vi ut i den östgötska skärgården, en församlingsdag kan man säga. Och eftersom vi var rätt så många och skulle ta oss ut igen så åkte vi i små båtar ett par stycken. Så vi fick åka flera vändor. Här ser ni för övrigt Rebecka, rätt mycket på bilden. Men det var den där bryggan där jag står och håller andakt i regnet. Idag är Rebecka 17 år så ni märker att det var en liten tag sedan det här. Och eftersom vi var många så hade vi små båtar och vi åkte ut i flera vändor. Och jag åkte med första vändan med ganska välbekanta människor förutom en medelålders, lite äldre kvinna som var medbjuden på resan. Jag minns inte om hon var en granne eller vän eller någonting. Men hon var medbjuden på den här församlingsdagen. Och så går de iväg och börjar fixa. Och hon och jag landar på den här bryggan. Och vi sätter oss och börjar prata om väder och vind. Och vem är du och vilken vacker och sådana saker. Och så märker jag vilken längtan som finns i den här kvinnan. Vilken existentiell oro och längtan som bär henne. Eller som har kanske skrämt henne. Och hon undrar, vad är jag på väg någonstans? Vad händer i mitt liv just nu? Och så går vi ifrån och pratar om väder och vind. Och det var en väldigt fin vy kan jag säga när vi satt där på den där. Det var otroligt fin skärgårdsvy. Men så börjar vi prata om djupare existentiella frågor. Och vi fick ett fantastiskt samtal. Och jag träffade henne ett år senare och vi mindes varann och började fortsätta samtalet året efter igen. Kanske fick jag leda henne till mer hopp och kanske en tro, jag vet inte. Det är inte alltid man vet resultatet av det, men vi hade ett väldigt bra samtal. Och jag tänker att det här ska också du få vara med om. Att få tala till människor och förändra deras liv. Och tvivla inte på dig själv, för Bibeln är full av människor som tvivlar på sig själv. Sara och Abrahams fru sa, jag är för gammal, jag kan inte skapa nytt liv. Men hon fick vara med om att skapa nytt liv och föra en blodsband vidare. Jag tänker på Gideon som sa, jag är lillebror, jag är fel familj, fel släkt. Lite jantelag så där. Jag kan känna igen mig i Gideon. Jag fick bryta det och säga, jag kan också bli pastor. Jag kan också stå här framme. Tror du för lite om dig själv? Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Så har han som bor i dig har själv sagt, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är den killen som bor i ditt hjärta i sådana fall. Det är han som finns in i dig. Din tro är rik och den kan berika andra människor. Vilken otrolig rikedom att få ha Jesus inom sig. Du kanske inte har så stora ekonomiska förutsättningar, men det du har i ditt hjärta är Jesus Kristus. Och det kan du dela. Så min utmaning idag är, vad vill Gud göra i andra människor just nu genom dig? Försök att se vad som sker i andra människors inre. Har de en existentiell oro? Ja, men då kanske du är sänd att svara på det. Öva din blick i att se Guds verk i andra människor. Se en annan människas innersta längtan. Så antingen den här veckan innehåller bilprovning och vårdcentral och frisör eller vad det än kan vara. Så ha också blicken fäst på Jesus. Så ser du andra människors behov när du är på olika platser. Tänk om Gud sänder någon i din väg. Försök att se vart och vem som Jesus vill beröra med ett djupare samtal. Kanske ett mirakel i din vardag. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du använder oss alla. Vi tackar dig för att vi får sända ut oss själva ut i den här världen med ett positivt och härligt budskap. Tack för att min tro på dig Jesus Kristus är fylld av din kärlek in i mitt hjärta, Herre. Och att jag får dela den kärleken med andra människor. Herre, jag ber om att vi inte ska få vara blinda för andra människors behov. Utan vi ska också mitt i våran vardag och vardaglighet se människor som behöver ett budskap om vem du är. Tack Jesus att du kommer till oss och ger oss ny kraft den här gudstjänsten. Tack att du kommer till oss i nattvardsstunden nu, Herre. Jag tackar dig att vi får lämna av en del elände som vi kanske bär på i nattvarden. Få gå ut härifrån med nya ögon och med ny kraft, Jesus. Tack att du är med oss alla och välsignar oss, Herre. Vi ber, Herre, att vi ska få vara frimodiga med vår tro på dig. Vi ska också bli smarta och förnuftiga, Herre. Vi ska inte kasta oss på människor med ett budskap som de inte vill höra. Utan vi vill dela tron med människor på ett bra sätt som gör att de också vill ta emot dig. Tack Jesus för den här våren och tack för hela temat. Jag ber att vi ska få vara med och förmedla hopp och tro till människor också i predikan, Herre. Tack att du är med oss alla. I Jesu namn. Amen.